Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkommen tillbaka till Klimakteriepodden. Det är så roligt att podden uppenbarligen fyller en funktion för många. Fler än 300 000 lyssningar förra året. Det är en siffra som talar för sig själv. Så jag är peppad att köra på och hoppas att du är peppad att hänga med. För nu i det här 67:e avsnittet så ska vi gräva lite grann i det här med ålder och förväntningar. Och hur man kan lyckas motivera både sig själv och andra att se en som en attraktiv resurs. Jag har träffat John Mellqvist. Han är PR-konsult och framtidsspanare och han är en spännande person som har börjat driva ämnet ålderism, icke att förväxla med åldersdiskriminering. Så välkommen att lyssna. John Mellqvist, välkommen till Klimakteriepodden.
Tack så jättemycket.
Det är roligt att ha dig här. Det är inte jättemånga män som har varit med i podden, men en hel del. Och då har man något riktigt bra att säga. Så vi har höga förväntningar på dig.
Jag kollade innan jag tackade ja. Jag såg att det var några stycken. Nej då, inte så. Men nej, jag tycker att det är angeläget. Och det är en del av det som jag håller på med också. Ett ämne som berör åtminstone halva befolkningen. Så att jag tycker att det är viktigt nog att komma in på det också.
Ja, och du är ju PR-konsult och du är framtidsspanare. Du föreläser en hel del om trender och framtid.
Ja.
Och så är du ju, vad du själv säger då, på ett privat plan engagerad i att minska det du kallar för ålderism eller åldersdiskriminering, sa man väl förr.
Ja, jag tycker det är viktigt att skilja på de där två begreppen, för att åldersdiskriminering är ju den olagliga liksom handlingen, och den är ju, den får man helt enkelt inte göra enligt lag. Men för att den överhuvudtaget ska vara möjlig att göra och genomföra, så att det ska bli till helt enkelt en åldersdiskriminering, så behövs ju en massa dåliga attityder som göder den, eller som gör det möjligt att liksom ta de stegen, att överhuvudtaget tycka att det är möjligt att, eller tycka att det är liksom, för att överhuvudtaget ska ske helt enkelt. Och så att ålderismen är, tycker jag, ett bra samlingsnamn på alla de liksom attityder där vi medvetet eller omedvetet stereotypiserar, generaliserar på ett ofördelaktigt sätt och kategoriserar människor för att sortera ut människor egentligen. Mm. Snarare. Jag brukar säga att det är helt okej att sortera människor efter ålder så länge man sorterar in människor.
Okej, jag förstår vad du menar. För jag tänker idag då, så, bara för att fortsätta lite mer, för du har ju spännande CV och du är ju väldigt i ropet nu. Jag har lyssnat på dig ett jättespännande föredrag som du höll på Svenska Handelskammaren. Du skriver för SvD och du har börjat göra dig hörd i alla möjliga olika sammanhang. Men sen har också regeringen ett initiativ. Kan du inte bara börja berätta vad du gör där?
Ja, nämen alltså, som sagt, jag började ju för ungefär 1,5 år sedan att liksom driva frågan mer opinions, inriktat utifrån att tidigare har varit ganska liksom haft en framtidsspanarfokus på det, åldersfrågan. Men ju mer jag har liksom jobbat med det här och liksom jobbat med opinionen kring det och skrivit på olika ställen och det ena gett det andra liksom, kan man säga, så någon gång i somras så fick jag ett samtal från Socialdepartementet, och då var det så att de hade på gång en delegation för seniorarbetskraft helt enkelt. Under den här pensionsöverenskommelsen, som ju är en blocköverskridande överenskommelse om hur liksom, man har kommit överens om höjd pensionsålder och så vidare. Och hur ska man hantera liksom, konsekvenserna av det? Det vill säga att vi kommer behöva jobba längre, vi kommer behöva... liksom, man behöver se positivt, mer positivt på seniorarbetskraft i framtiden än tidigare och så vidare. Det finns massa attitydproblem att ta tag i. Och då frågade de mig ifall jag vill ingå i den här delegationen som en politiskt obunden ambassadör. Mm. Så jag är en av 7 ambassadörer som ska helt enkelt verka för ett bättre arbetsklimat för seniorarbetskraft och öka efterfrågan helt enkelt genom opinionsarbete och genom att lyfta fram forskning och så vidare.
Mm. För det finns forskning och det finns vetenskapliga studier som bevisar att vi inte är redo för soptippen bara för att vi kommer till en viss ålder.
Absolut. Men alltså, och där har vi ju då, vi har ett par professorer med i delegationen också som är experter på just den delen, som har att göra med liksom, den vetenskapliga beläggen helt enkelt, där man har studerat Ingmar Skog till exempel, och som sitter med, han jobbar ju med en forskning som man har hållit på med sedan 70-talet, där man helt enkelt har följt människor genom hela livet och sett hur liksom åldrandet sker över tid, men också jämför åldrandet med tidigare generationer för att kunna se liksom hur mycket friskare vi blir och vad finns det, alltså hur livsstilsfaktorer. Man skannar hjärnan för att se liksom hur hjärnan förändras över tid och så vidare. Och det, för väldigt kort version, så kan jag säga att hans slutsatser och deras slutsatser, AgeCap heter de i Göteborg då, universitetet i Göteborg, är ju att det är en enorm skillnad mellan sig en 50-åring idag och en 50-åring på 70-talet. Man pratar ju om att en 70-åring idag, ska jag säga, är lika kärnfrisk som en 50-åring på 70-talet.
Och det är inte så länge sedan egentligen.
Nej, verkligen inte.
Vad är det som har gjort att det har hänt så mycket?
Nej, men det är massa faktorer. Det är ju hur vi... rökningen är ju en viktig sån till exempel. Att rökningen har ju minskat. Alltså att överhuvudtaget livsstilen. Alltså att vi lever sundare på många sätt. Och det är också så att sociala medier... om man tittar i väldigt närtid, så kan man säga att de senaste 10 åren så gör ju sociala medier att vi ser mer vad andra ägnar sig åt. Och vi behöver inte leva vår ålder lika mycket som den förväntade bilden av vår ålder som vi gjorde tidigare. Man förväntade sig att bli en liten farbror, en liten tant vid en viss ålder. Men nu kan det snarare vara så att man faktiskt föryngrar sig rent livsstilsmässigt senare i livet. Att man liksom sätter igång någonting som man inte gjorde när man var 30. Det kanske man gör vid 60 istället. Därför att man inspireras av människor omkring sig. Och man ser liksom vad som händer ute i världen.
Och ser kanske möjligheter på ett nytt sätt också, för man får influenser.
Absolut. Och jag menar, som Ingmar också lyft fram då, så resandet till exempel har förändrats. Man reser mycket längre. Alltså, på 70-talet så var det liksom Ålandskryssningar och såna där saker som gällde väldigt mycket. Tittar man på stora grupper av människor så flyttar de sig mycket, mycket längre. Alltså lågprisflyget har gjort att vi tar oss längre bort, men vi gör också helt andra saker. Det handlar om kunskapsresor, det handlar om temaresor, det handlar om att man vandrar i Himalaya och vad du vill.
Och de här nya influenserna och intrycken, gör de att man håller sig yngre?
Ja, absolut. Alltså information och motivation från omvärlden är ju jätteviktigt. Alltså det visar ju, men det är ju därför som, om man tittar, ett annat exempel på det, det är därför som den här ledande åldersexperten som gick bort här om året, doktor Shigeaki Hinohara i Japan, som blev 105 år gammal, han såg ju sina patienter fram till bara några veckor innan han gick bort. Liksom. Han hade en enorm genomslag, gav ut någonstans 170 böcker eller något sånt där. Han sa ju det att gå inte i pension, och så att om du går i pension, se till att det sker långt mycket senare än 65. Av den enkla anledningen att när man då plocka ner skylten, som brukar säga, när man liksom slutar jobba aktivt och när man slutar liksom att vara aktiv överhuvudtaget. Man kan ju se pensionen som, alltså det viktiga är att man är aktiv med någonting. Så tenderar man att liksom degenerera sig själv också väldigt mycket. Alltså man går ner i tempo, man förväntar sig att, man ska, att saker och ting ska gå ut för på ett annat sätt. Att nu börjar liksom närma sig ett annat typ av liv. Och det är klart att man påverkas av det.
Mm.
Men om hälsan säger någonting annorlunda, det vill säga om hälsan säger att du kan, mycket väl kan fortsätta, det är bara att regelverket har inte hängt med. Det är klart att då måste du hitta andra sätt att aktivera dig. Men att se det som en pension, så att säga, att se det som att man liksom ska tvingas kliva åt sidan när man kanske inte varken känner för det eller vill det helt enkelt. Så det är klart att det påverkar en.
Mm.
Och med all respekt för alla de jobb som har varit tunga. Alltså många människor har haft tunga jobb, slitsamma jobb. Som kanske, man kanske fysiskt, kroppen har liksom tagit stryk på olika sätt. Man behöver vila, man kanske till och med behöver vård. Hälsokurvorna kan se väldigt olika ut. För att de ska kunna göra just det, vila och så vidare, så är det viktigt att de som kan jobba och de som vill jobba får möjlighet. Och då brukar jag lyfta fram just att det räcker ju inte med att man får, utan man ska ju också ses som efterfrågad.
Mm.
Det vill säga, därför är det så otroligt viktigt att man lyfter fram alla de kvaliteter som naturligt växer med tiden och som kan växa med tiden, där man är trovärdig utifrån en högre ålder. Därför att det är ju det naturliga att man liksom hela tiden fortsätter utvecklas.
Mm. Så att hälsoperspektivet är ju en väldigt tydlig sak här. Men det finns ju en annan, du säger också att det finns fördelar, du var inne på det nu, med det här med fördelarna med att bli äldre. Och varför det finns en fördel att använda äldre i arbetslivet. Kan du inte utveckla det?
Mm. Jo, men alltså det är ju så att tittar man på hur arbetslivet ser ut idag när man har haft en väldigt mycket, det har varit lite av millennialfeber kan man säga, att man vill bara ha anställda som är, om man ska vara väldigt hårdrar lite grann, så de som har efterfrågats i jobbannonser och så vidare, man vill ha människor som är liksom någonstans mellan 25 och 40 säg, och sen är man liksom, blir man väldigt ängslig om man skulle då liksom, om det kommer andra människor som är äldre än så och för den delen yngre också, men man är helt enkelt ganska åldersstereotyp när man gör sitt urval. Poängen med att ha olika generationer på en arbetsplats, det är ju flera egentligen. Det har att göra med att du får en naturlig kompetensöverföring med olika perspektiv på samma uppgift, och där man kan avlasta varandra genom att man kan få stöd i den specifika arbetsuppgiften. Men det är också så att när det blir besvärligt och när det blir trögt och när man kanske möter något motstånd och så vidare, så kan det vara väldigt skönt att få ett stöd som har att göra med helt enkelt bara med livserfarenhet. Det vill säga en person som har genomlevt svåra saker och som står på andra sidan och säger att det är lugnt, det här tar vi oss igenom. Som kanske till och med säger att gå hem och sov, så vi löser det här imorgon. Det vill säga en naturlig, vad ska man säga, en naturlig auktoritet som är formad av erfarenhet av livet egentligen. Det har ett stort värde idag om man tittar på ett arbetsliv där allt fler unga kör i väggen, allt fler unga stressar ut sig på olika sätt, inte mår bra. Och kan man få en bättre liksom blandning av olika erfarenheter, olika generationer på samma plats, så är det naturligt så att stress och ohälsa kommer ju att bli lättare att hantera. Därför, helt enkelt därför att det är väldigt avstressande också för, tänk dig att om du är en ung individ som ska in på arbetsplatsen och känner att allt man måste hinna med och allt man måste göra, och man vet inte konsekvenserna om man faktiskt inte lyckas med det. Om ingen kan berätta det för dig, det är klart att att det påverkar dig negativt. Så att det finns ju många sådana exempel. Jag brukar ta ett sånt här när Carolina Neurath jobbade på Svenska Dagbladet, som hon berättat tidigare, så gjorde de en massa såna här de fick en massa avgångsvederlag till anställda som var över 50-55 eller sånt där, den seniora kapaciteten där. Och det ledde till att hon var den mest seniora reportern, 28 år gammal, på redaktionen. till slut. Mm. Och det fanns liksom ingen fråga. Det är ett väldigt erfarenhetsdrivet jobb, såklart. Och det är klart att hamnar man i en sån situation att det kort sagt inte finns någon fråga om råd. Ingen man kan anförtro någonting som är...
Men om man tänker nu då att du och jag förstår att de yngre behöver det här. Men hur ska vi få arbetsgivarna och arbetsplatserna att få oss som är lite äldre och känna oss behövda så att vi känner oss motiverade att vara kvar och finnas tillgängliga och kanske göra, till och med du pratar mycket om att det är dags att göra nya karriärer.
Mm. Jag tror att en viktig poäng är vem som säger det. Alltså om man kan få fler unga att öppna munnen kring det här och prata om behovet av att man vill ha äldre människor på kontoret, säg. Då är det mycket lättare att köpa det argumentet än om säg att jag är i den åldern. Ska jag stå och säga det själv och prata i egen sak? Det blir liksom inte lika trovärdigt. Det är ju faktiskt så att det är väldigt många unga människor som tycker att det har gått överstyr. Att vi är på väg åt fel håll just när det gäller attityderna.
Mm. Men om man har hamnat i den här situationen, för jag har ju många lyssnare som vittnar om att de har lite svårare att hitta den här motivationen om man kanske vill göra förändringar och så vidare. Det skaver lite grann och man känns lite osynlig kanske till och med på arbetsplatsen. Hur ska man ta tag i det här?
Alltså en sak är ju väldigt konkret och kanske låter nästan lite banal, men det är faktiskt att göra sig mindre osynlig, att synas lite mer. Titta på Sara Danius där nu senast, hur hon visar. Hon har ju varit lite kantstött den senaste tiden och fått ta hårda smällar. Hur gör man då om man ändå ska visa upp sig, vilket hon ju ska? Ser det som att så, det är att hon tar i mer än någonsin och visar upp självsäkerhet, mod, vilket var ju temat för Nobel, och låter det tala för sig själv. Det vill säga att inte, om man känner sig lite grå, om man känner att man känner sig osynlig, för det är väldigt vanligt, ska jag säga, i de samtal jag haft, att just den här medelåldern, att det infinner sig någon slags grå stämning där, att man inte känner sig lika sedd helt. Och det kan många vittna om, att det känns som från en dag till en annan nästan. Att helt plötsligt, från en dag till en annan, så känner jag mig helt plötsligt inte längre sedd eller märkt av min omgivning. Och det är en väldigt sorglig känsla, såklart. Men vad jag menar är då att kanske det är en signal också om att det kan vara en poäng att snäppa upp, även tänka på vilka möjligheter har jag att synas konkret på annat sätt? Det vill säga att jag kanske ska se över hur jag ser ut, vad har jag för mitt uttryck och sådär, så att man faktiskt tar i lite till.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En annan sak som är vanligt är ju att man får höra att man är överkvalificerad för ett arbete.
Mm.
Och att det här med att vi skulle vara mindre formbara som äldre, så att vi ska vara besvärliga på en arbetsplats.
Mm.
Berätta, hur tänker du kring det?
Nej, men alltså det här överkvalificerade är ju ett sånt där, det är ju kanske min favoritklyscha. Alltså det är ju, jag brukar säga att alltså, om du får det i ansiktet någon gång att vi tycker att du är överkvalificerad för det här, då kan du ju alltid ställa frågan i alla fall. Ofta har de ju redan bestämt sig, så att det kan ju vara värt, men man kan ju ändå plantera en liten insikt när man lämnar rummet. Då kan man säga så här: skulle du diskvalificera ditt barns skollärare med samma argument, eller kanske din förälders läkare? Det är så uppenbart att om man kan lyfta fram ett argument som känns istället för att man, som man förstår, så blir det mycket mer påtagligt. Alltså man tar det till sig på ett annat sätt. Hela den här när man pratar arbete och anställningsintervjuer och sådär, det är så väldigt mycket rationella skäl hela tiden.
Men finns det inte kanske en rädsla om nu en arbetsplats är väldigt tydligt dominerad av yngre personer och det kommer en 55-åring och då är det överkvalificering i en möjlighet och det kanske är, man kanske inte har jobbat i den branschen riktigt, men ja.
Mm.
Kan det inte finnas en rädsla att den här personen kommer in och stökar till en dynamik som redan finns där?
Jo, visst är det så. Tyvärr är vi ju fast i ett system där vi ser människor som funktioner. Och rekryteringsbranschen är väldigt mycket så att man vill plocka en funktion från ett företag och som har gjort precis det som man förväntas göra nästa gång. Och så lyfter man in den personen som en funktion i nästa företag. Då ska man passa in hela tiden i mallen. Man tänker inte utifrån att det är mycket mer hållbart att vidareutveckla människor. Då växer ju människor och då gör ju också att man faktiskt etablerar en mycket bättre grund för bra företagskultur och att få människor att stanna och så vidare. Annars så när man inte längre ser att jag kan inte utvecklas här längre, ja, då flyttar man gärna på sig.
Mm. Men om vi kommer tillbaka till den här lite äldre personen då, som då får höra att den inte passar in och det här med att man inte är formbar och överkvalificerad och man vill då göra mer av sitt arbetsliv, så att säga. Hur ska man gå tillväga?
Jag tror att det är otroligt viktigt vilken känsla du kan förmedla i mötet med den som ska rekrytera. Det vill säga, vilken bild får han eller hon av dig som arbetssökande? Och där ska jag säga att den bild du vill förmedla i alla lägen idag, det är ju att du vill framåt och att du fortfarande vill lära nya saker. Och det blir viktigare ju längre du har jobbat bakåt, så att säga, ju mer arbetslivserfarenhet du har, desto viktigare blir kvaliteten att kunna visa vad du vill göra framåt. Helt enkelt av trovärdighetsskäl. Det vill säga att man förväntar sig att en person som har gjort väldigt mycket, det finns en sån bild, att man liksom är ganska nöjd med det och att man inte hela tiden vill framåt. Men
att man skulle bara sitta och rulla tummarna för att få dagarna att gå.
Ja, men att man lutar sig mot gamla meriter lite grann. Och sådär.
Kanske till och med blir lite besvärlig då.
Ja, att man tycker... Ja, precis. Men menar, ju mer du kan visa att du vill framåt, desto bättre blir det ju, desto mer energigivande blir ju också samvaro med dig. Det är ju lätt att tänka sig. Det är ju om man tänker på de människor som man tycker är roligt att jobba med, så är det människor som... Det är ju inte de som sitter i vägen och säger nej, utan man vill ju ändå ha någon slags framåt energi.
Mm.
Och kan man visa det så är det ju väldigt mycket vunnet redan. Och då inställer sig frågan då, hur ska man visa det? Jo, för det första så har du ju till exempel i LinkedIn då, din LinkedIn-profil. Om du inte har en LinkedIn-profil så skulle jag ju varmt rekommendera att jobba med en sån. Därför att det är ju mer och mer liksom ditt... virtuella CV eller ditt dynamiskt CV på nätet, kan man säga, CV. Men det är också mer än så, därför att där kan du beskriva mycket mer kring vad du vill framåt. Du kan dokumentera alla projekt som du har och du kan också, och alla initiativ och så vidare, alla kurser som du tar och så vidare kan du liksom lägga upp i på ett bra sätt, dokumentera så att det går att se. Och ju mer sådana saker man ser löpande, det är klart att det är ju också bilden av att en person som hela tiden vill lära sig nya saker. Så det är ett bra sätt att visa det. Men att beskriva i sin sammanfattning till exempel, det här vill jag framåt, liksom, det här vill jag ta, då får man också bilden av den här personen som inte vilar på lagren utan som faktiskt...
Ja, inte stagnerat.
Nej, och det är ett ganska enkelt trick för att liksom få den bilden. Och fokusera gärna på det som är närt, alltså det som är inte för långt bak i tiden, utan lägg fokus på det som är i närtid, så att säga. Så att det tätnar med dina engagemang i närtid och så vidare. Då är också där, då skapar du också en bild av att du, det här är minsann en person som drivs av ständigt lärande. Och det, för det är ju det som är framtiden. Alltså, det är väldigt få människor om man tittar framåt som kommer att ha exakt de kvalifikationer som krävs, därför att kunskap idag, detaljkunskap, har så kort liv. Så därför är det ju väldigt viktigt att, därför brukar jag säga att redan inför första mötet, säg att du söker en roll av vilken som helst, det här vill jag göra, ta reda på vad saknar du istället. Vad saknar du för att kunna uppfylla den här rollen på ett mer än bra sätt? Ta reda på vad du kan lära dig det. Ta reda på vad det kostar, hur mycket tid det tar och så vidare. Så har du det i bakfickan när du pratar. För skulle då frågan komma upp kring kvalifikationer, kring okej, vad har du som bevisar det och så vidare. Så här, då kan du dra fram det esset och säga så här, för att kunna göra det här så vill jag ta den här kursen för att bli liksom state of the art. Då, och det kommer att kosta sig så mycket, och det är något som jag gärna vill förhandla om, så att säga. Men en sån människa vill man ju ha. En som redan på förhand har tagit reda på vad som krävs och sen faktiskt vad man saknar. För ofta så gör man ju så i CV så att man brer ju på. Men här tycker jag att man ska faktiskt göra en poäng av att så här, jag är mycket medveten om vad som krävs.
Och sen också då, nu när du säger det här med kunskap, att det är lite mer färskskap, då tänker jag så här, då är det ju verkligen ingen belastning att man är gammal, utan tvärtom. Du måste ändå lära dig nya grejer hela tiden.
En nyfiken 60-åring är mycket mer värd än en så att säga, en arrogant 30-åring, om man ska hårdra det lite grann. Så därför är det ju, och det finns ju allt däremellan, man ska ju komma ihåg det, att det finns ju alla allting, vad det kommer ner till, det är ju vilken personlighetstyp och vilken så att säga menar saker som vilken, givetvis vilken kunskap du har, vilka soft skills du har, alltså vilka, de här som inte är liksom detaljkunskaper som är professionella, utan som handlar mer om dina alltså ledaregenskaper, dina liksom förmåga, kamratskap, om du är liksom socialt begåvad, allt det här, sådana saker blir också viktigare att liksom lyfta fram, för det är också ordförråd och såna här grejer, språkkunskaper och sånt som naturligt växer med tiden. Där ska man ju ha
det är det man ska lägga fokus på.
Ja, absolut. Alltså det är viktigt. Men just för att täcka upp de här delarna där man liksom kan vara lite ifrågasatt, så kan det vara en poäng att verkligen ta reda på vad är det som krävs idag för att man ska liksom fixa det här jobbet. Det är lätt att liksom bara bortse från jobb, för man tänker så här, jag har inte, vadå? De frågar efter en digital människa, det kan vi också beröra, för det är också såna här grejer. Alla är ju digitala idag. Frågan är ju bara hur man är digital, men många skräms ju av det ordet, för de tänker så här, jag är för gammal för det där. Men gör inte det, utan ta reda på istället, vad avser man? Ställ frågan om inte det framgår tydligt, för då tycker jag det är en brist i jobbannonsen, att man inte har förklarat vad menar man egentligen.
Och sen så ska man umgås lite över åldersgränser, och du pratar om mentorskap och sånt där för att hålla sig ung och fräsch och ajour. Berätta lite kort.
Mentorskap tycker jag är ju oerhört viktigt, framförallt när man nu ska överbrygga de här problemen som vi har med psykisk ohälsa och allt sånt här som har så mycket stresssymptom och sånt där, så måste man ju finnas en ventil att helt enkelt kunna få stöd och kunna få hjälp, kunna få rätt frågor ställda till sig, så att man får fundera själv och så att man liksom kommer i rätt perspektiv på sin tillvaro. Och det är ju det, en mentors uppgift är ju faktiskt att ställa frågor så att man liksom hittar sin liksom rätt hållning till sitt jobb. Där tycker jag en intressant utveckling är ju att vi ser mer och mer av omvänt mentorskap, där yngre människor, medarbetare, mentorerar äldre. Det vill säga att det kan till och med vara så att chefer blir mentorerade av personer som inte är chefer, bara för att man vill få en bättre bild av hur en viss, alltså hur nästa generation tänker, hur ska vi göra för att få en bättre liksom, modern arbetsplats och så vidare. Det kan också ha att göra med att man behöver få bättre, alltså som äldre så behöver man uppdatera sina färdigheter, kanske inte minst då digitala spetsfärdigheter till exempel. Och det finns en slags ömsesidig ödmjukhet i det här perspektivet som jag tycker är jätteintressant.
Man ska helt enkelt våga ta kontakt med personer över olika generationer.
Absolut, superviktigt.
För att också se det som ett ömsesidigt lärande.
Absolut.
Jag kan tänka mig lite grann att det handlar lite om att när man är äldre så förväntas man kunna allting. Och man förväntas vara säker, man förväntas vara trovärdig, man förväntas kunna saker. Det kan vara svårt att erkänna att man inte kan allt.
Ja, verkligen. Ja, men det tror jag också. Alltså, och det är ju det där som, om man tittar på arbetslivet så är det ju en sanning att äldre personer idag och framöver kommer ju behöva mer och mer ställa in sig på att få yngre chefer. Det vill säga personer som inte vet lika mycket om livet men som ändå har mer ska säga, naturliga ledaregenskaper och eller vet mer om det som behövs just här och nu. Men med det sagt så kommer ju äldre personer fortfarande att ha sin erfarenhet och den erfarenheten har ju alltid ett väldigt stort värde på andra sätt. Så att jag brukar lyfta fram rådgivningsfunktionen. Otroligt viktigt att att ha livserfarenhet på nära håll. Så att man, jag fick frågan också någon gång om jag, vad jag tyckte om att personer under 30 år då blir partiledare till exempel. Och jag sa, jag är ingenting principiellt emot det. Jag tycker det är alldeles toppen att man släpper fram unga ledarbegåvningar. Så länge som det finns erfarenhet nära till hands. Det vill säga att det finns ett naturligt... Att man inte fjärmar sig från erfarenhet. Jag tycker det är intressant också till exempel med det här med... Alltså man tittar nu på äldre fotomodeller och sånt. Och man ser det i medier och i reklam. Att man väljer då äldre människor för att de inspirerar... dels inspirerar de både yngre och äldre människor nu. Bara för att man visar upp dem. Där har du också det här att de tar ju ofta i mer i sitt... Alltså de har ju ofta skaffat sig ett mod med tiden som är intressant. Och det inspirerar ju yngre människor till ett vuxet förhållningssätt till mode och stil och sådär. Men jag tycker också att det är intressant därför att det kommer att göra det lättare. Det kommer att förbättra situationen för äldre människor även i arbetssituationer. Alltså de kommer bli mer valbara därför att de syns mer också i. Så att synligheten har liksom ett egenvärde. Och det är ju en stark signal om att det är en pendelsvängning ganska mycket. Men det är också tycker jag en befogat därför man pekar på liksom så här ser det ut längre fram. Vi kommer behöva jobba och vi kommer behöva finnas med mycket längre. Det finns något intressant med människor som har lång erfarenhet och som har gjort någonting under väldigt lång tid och som står där ändå och är starka och friska. Liksom. Mm. Och det är det som inspirerar väldigt mycket. Som jag har tagit upp Iris Apfel och Lynn Slater och de här som är förebilder. Mm. Och Jane Fonda ska vi inte tala om och det finns många. Så det tycker jag är en intressant aspekt. Sen har vi det här med late blooming som jag tycker är spännande också. Det vill säga att det här att jag tänker på Nike, jag tror jag hade det med i min föreläsning där. Nikes, en av de senaste reklamfilmerna som heter Dreams Don't Have an Expiration Date. Som har att göra med att man ska kunna starta upp någonting, fullfölja en dröm när som helst i livet. Och då tog de den här 81-åriga maratonlöperskan som var den första, alltså hon sprang sitt första maraton vid 81. Mm. Och använde henne som frontfigur i kampanjen. Det säger också någonting när man liksom aktivt väljer ett sånt perspektiv och man tar inte en 25-årig atlet utan man tar en som är 81-årig och hon inspirerar ju enormt alla åldrar. För att det är den, alltså det är återigen det är så intressant här för att det här berör ju oss alla, alltså vi alla har ju en framtid där vi blir äldre. Hur vill vi att den ska se ut? Det är väldigt enkel fråga att ställa sig egentligen.
Om vi som slutkläm här nu ska komma med något konkret och bra råd för den här kvinnan som lyssnar på det här avsnittet nu, som känner sig som hon är lite i den här du kallar på att man kan vara i livs... Det finns en liten hack i happiness-kurvan, ja. Eller hur är det du säger?
Nej, men kurvan, alltså, det har man ju forskat fram att aktuellt med en bok i år faktiskt, att man pratar om the happiness U-curve, alltså att människans lyckotillstånd eller lycka är ju som en U, den är U-formad. Det vill säga att någonstans i 20-årsåldern börjar man jobba och så jobbar man på och då har man liksom, då är man totalt inställd på att förändra världen. Och sen ju längre man jobbar och nöts mot verkligheten så kommer man till insikt om att vad svårt det var. Och sen så någonstans vi kanske någonstans vi ja, runt 40, 45, 50 eller ja, mellan 40 och 50 någonstans. Så kommer en känsla av att var det så här det blev? Ja, det blev inte mer än så. Och då är liksom lyckan i botten. Men sen visar då väldigt erkända studier då att sen tar lyckan fart igen uppåt. Många får liksom, man kommer in i en andra andning och man inser att nu tar man sats igen och man börjar hitta andra perspektiv på livet. Och man börjar helt enkelt se livet med lite andra ögon och då tar det fart igen och fortsätter så ända upp i över 70-årsåldern liksom. Och sen är det klart att det är beroende lite på hälsa och sådär, och det är väldigt individuellt. Det kan vara bra att känna till att många får en extra boost någon gång i den 50-årsåldern där man känner sig verkligen grå och på botten på något sätt, och sen så börjar man börja ta fart igen. Man har liksom fel jämförelser vid en period. Man liksom halkar ifrån sin det man brukade tycka var roligt och viktigt och så vidare. Det blir helt plötsligt inte lika roligt och viktigt längre. Och det visar ju också den här U-kurvan då, att det har mycket att göra med det också, att man helt plötsligt får man inte samma kickar och samma saker längre. Och
det gäller, man kan känna sig lite vilsen plötsligt.
Exakt, va? Och det är då det gäller, det tar ett tag att hitta nya motivatorer.
Mm.
Så att hang in där är väl kanske rådet. För att ofta så blir det väldigt mycket bättre lite längre fram.
Mm. Men det gäller att hålla sig nyfiken och ajour. Och det gäller att också titta sig omkring och titta efter nya möjligheter. Och kanske våga ta det här steget i någon slags andra karriär. Eller tredje karriär eller femte karriär eller vad det nu kan vara.
Och du måste visa att du är ny. Alltså det är det som är poängen också. Att det gäller inte bara att du har den känslan själv. För det kan ju variera lite grann också. Men visa, ta aktiva steg som visar att du har en vilja att röra dig framåt. En vilja att lära nya saker och så vidare. För att det är det som gör att andra människor tror på dig.
Mm. Och så ska man andas lite också. Man får inte se osynlig. Man ska vara lite...
Var inte rädd för att ta i med färg och form.
Nej, nej, det finns väl, jag kommer osökt att tänka på den här kulturtanten som liksom har en stämpel. De Gudrun Sjödén-skynkena.
Ja, precis. Exakt. Ja, precis. Man ska göra det på ett sätt som man känner sig bekväm med, ska jag ju vara tydlig med att säga. Men jag tycker att det var väldigt intressant att se responsen på hur hon togs emot Danius där på Nobelfesten och vilken effekt det blir när man liksom ur ett ganska... Ja, men liksom, hon har ju varit ganska utsatt och fått motstå mycket. Hur hon visar sin styrka genom sitt sätt att klä sig.
Mm.
Så att jag tycker att man kan låna valda delar av just den strategin.
Mm. Ja, jättebra. Har vi missat någonting slutligen?
Säkert, massor. Men det får vi ta nästa gång.
Ja, okej. Okay. Jättebra. Tusen tack John för att du kom till Klimakteriepodden idag.
Tack jättemycket för att jag fick komma hit.
Ja, och så tänker jag att vi ska hitta några inspirerande länkar som vi lägger upp i anslutning till det här avsnittet.
Absolut, ja. Det gör vi.
Ja, tack.
Tack.
På Klimakteriepoddens hemsida klimakteriepodden.se och Facebook-sidan hittar du flera spännande länkar som är kopplade till intervjun. Hoppas du gillar och vill dela och sprida vidare. Du har väl heller inte missat att alla tidigare avsnitt finns upplagda på hemsidan där man lätt kan läsa och bläddra runt bland dem. Och så kanske du kan hitta något som är relevant för dig just nu. Följ också gärna Klimakteriepodden på Facebook och Instagram. I nästa avsnitt så ska vi träffa professor Anneli Brauner. Och hon ska hjälpa till att reda ut det här med infektioner. Och varför det är aktuellt för oss kvinnor just i klimakterieåren. Och det är inte bara urinvägsinfektioner vi ska prata om.
Så tack för att du har lyssnat den här gången och hoppas att du är med snart igen. Och vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så finns jag på info@klimakteriepodden.se. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.